Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours.
Boka, packa och res.
Kan man bara få det lite mer normalt, sådär någonting. Det känns...
Fint att se henne.
Ja, mycket bra.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Idag så är jag Martin Timell, vikarie för Anders S. Nilsson. Och här i podden, exklusiv inledning. Den här hörs nämligen inte i radio. Och vi kör några av paneldeltagarnas dilemma. Så ingenting som ni har skickat in. Men sen fortsätter programmet som vanligt i panelen idag. Henrik Fexeus, Josefin Crawford och Anton Körberg. Josefin, vill du delge oss lite livskunskap i form av ett dilemma?
Ja, alltså det här är ju det är ett litet samvetsdilemma kan man säga som jag går och bär på, som tynger mig. Eller ja, jag vet inte ens om det tynger mig. Det är det jag måste kolla med er. Om det ska tynga mig eller om jag kan liksom gå rakryggad någonsin igen. Så här är det. Jag var på väg hemåt i trakterna där jag bor, Enskede, Kärrtorp, Bagis. Då kommer det en skön dude cyklandes på en alldeles för stor cykel för honom. Och bara, tjena, tjena snygging. Vill du tjacka en cykel eller? Jag bara, ja, vad kostar den då? Ja, som han frågar.
Exakt.
Alltså, jag tänkte så här, för jag har tänkt så här, på landet, jag har ju skaffat ett landställe, men jag har tänkt att där vill man ju ha cyklar, såklart.
Och de stulna är ju de bästa.
Nej, men då säger du fattar ju vart det här verkar, om man säger så. Nej, men han säger då, han lovar att försäkra att det här är hans systers cykel som han är så trött på. Och jag är ganska trött och bara tänker att den där ser schysst ut och 7 växlar och fin damcykel, glänsande röd. Av 400 spänn. Och så hör jag mig själv säga att du kan få 200, för jag vet att jag har en 200 i min plånbok. Och han bara, okej, kör till för att ha så vackra ögon. Och helt plötsligt så befinner jag mig på den här cykeln, cyklande på väg hem. Och bara, vad hände där?
Häleri?
Ja, jag inser ju att det kan vara så att han... att det inte var hans syrra cykel. Samtidigt så var det ju det han sa. Och det var ju det jag någonstans här. Okej, bra, 200 spänn.
Men vad är ditt dilemma då?
Ja, dilemma,
du verkar ju rätt nöjd och glad här.
Jag är ju nöjd och glad. Men så känner jag så här, det är ju ändå något som ligger och gnager. Och nu är frågan, ska jag göra något åt det här? Ska jag sätta upp lappar? Eller ska jag bara så här, okej, jag råkar göra det här. Ska jag ha dåligt samvete? Säg vad, alltså ska jag må dåligt eller ska jag må bra? Jag orkar inte. Vad hände?
Anton, vad tycker du?
Jag tycker det är bara första, hoppa in i en taxi direkt efter det här programmet, åk till Kronobergshäktet och bara turn yourself in. Nej, men alltså det är klart att det känner ju ingenting till. Alltså cyklar blir snodda. Det är så jäkla konstigt.
Men man vet men hur knäckt man blir när ens egen cykel blir snodda. Så man blir så förbannad. Exakt. Och ledsen och trött. Och så gör jag det här.
Fast det är ju inte säkert som du säger. Alltså det är samma sak så här. Det man inte vet om man inte är skadad av. Det är bara fusk om du åker dit. Du vet, alla de här grejerna. Liksom, så att,
då är
du...
Som är sanna.
Så då är det bara att köra. Kör på det. Det var hans systers cykel. Och nu har han köpt liksom, 2 sexpack för de här 200 spännen. Till hennes syster så hon kan sitta där i Bagis. Och kolla på sommarkrysset eller bingolåt eller vad fan som helst. Och supa ner sig.
Du har förmodligen gett honom pengar till att kunna köpa alkohol så han kan antasta dina barn. Men det är inget att dåligt samvete för dig.
Utan Martin, det där, nu tycker jag att det gick jättelångt.
Ja, du cyklar.
Vet du, jag måste faktiskt säga en sak han sa också. Det här var det sjukaste. Han sa så här.
Vill du ha kvitto?
Precis. Jag har en kortmaskin. Nej.
Så swishar du?
Nej, han sa så här. Jag vet... Jag måste göra hans röst. Jag vet att jag inte har någon chans på dig och sådär. Alltså. Men om du vore en sån här, om jag kunde köpa dig, jag hade köpt dig direkt. Jag bara,
Tack.
Komplimang eller? Jag
vet. Men du vet att den direkt hade sålt dig för 200 spänn till någon annan.
Som en kamel. Ja. Men det här är ju, jag känner mig faktiskt lite dum. Ja. Jag känner att jag bara, det gick så fort.
Du har ju ett samvete som gnager, det hörs ju.
Men jag känner också att det är för sent. Så att egentligen så är det väl inte så mycket att deala och weala om. Men jag kanske inte ska köpa en till.
Nej. Nästa gång han kommer att ha en bil med sig.
Ja, precis.
Tack för era åsikter. Vi fortsätter med lyssnarnas inskickade dilemman. Det kommer från Sanna. Hej, den senaste tiden så har jag kallpratat ganska mycket med en kille som jobbar i butiken i närheten av mig. Vi har hund båda två, så vi brukar träffas ute ibland. Han tog några fina bilder på våra hundar när de lekte och jag bad honom att skicka bilderna till mig. Efter att han har fått mitt telefonnummer så har han hört av sig väldigt mycket. Han skickar sms varje dag och frågar vad jag gör och om jag vill träffa honom. Han är ganska mycket äldre än vad jag är och det har aldrig varit flörtigt mellan oss. Jag ser honom som en äldre släkting och trodde att han hade samma vibbar. Jag vill inte ge honom fel signaler samtidigt som jag tycker att det är jobbigt eftersom jag vill fortsätta handla i butiken och kunna springa in till honom utan att det blir väldigt stelt. Jag väntar alltid länge med att svara och svarar alltid lite avvaktande. Det jobbiga är att han aldrig ger sig. Borde jag fortsätta avvakta och hoppas att han fattar till slut eller ska jag säga ifrån? Anton?
När det är en sån som inte kan ta en hint så är det bara att sluta svara överhuvudtaget, tror jag. Och sen bara låtsas som det regnar. Gå in och handla där, skit i det. Gå in och handla, säger han bara och du har inte svarat på mitt sms. Ja, nej, jag tänkte inte på det. Och sen bara
då
gå.
Inser han att det här faller inte i god jord.
Ja. För istället för att göra stor grej och bara, vet du vad, du kanske tycker att skit i det, det har inte hänt någonting.
Josefine?
Jag skulle nog också gjort som Anton faktiskt. Men man kan ju ändå tycka att det kan vara läge att ändå säga någonting. Typ att min kille gillar inte att du hör av dig hela tiden. Eller någonting sånt. Bara för att få ett slut.
Och när han kommer ut från fängelset kommer han vara jättesuper.
Ja, exakt. Ta fram K-pisten. Men det kan vara så. Men egentligen, alltså, det vanliga är väl att man bara skiter i att svara. Så gör jag alltid med de där sms-bombarna. Och så träffar man dem på kaféet eller på Konsum eller vad det nu är. Ja. Och då är det bara, tjena, tjena. Då är man så här glad och härlig ändå. Så det inte blir pinsamt för dem.
Okej. Okay. Mm? Henrik?
Jag tycker det är så roligt att hon säger att jag vill inte sända ut sådana vibbar. Men det är väl naivt, det har hon ju verkligen, verkligen gjort. Vad trodde hon att han skulle tänka liksom, när hon står och plåtar sina hundar ihop? Va? Du kan väl skicka mig bilderna, det är klart att han fick den vibben. Men med det sagt så verkar han ju inte heller som Anton sa kunna ta en hint. Och det finns bara en lösning på det här och det är precis den som Josefin och Anton sa. Skriv inte ett enda mess till honom, för varje gång du svarar, om du så svarar så här, jag vill inte att du skriver till mig, så kommer du få ett svar på det. Varje gång du skriver någonting så ger du en annan människa en licens att skicka ett nytt mess. Så det bara, lägg av med den här personen kommer skicka 4 mess till och sen sluta. Och sen är det jätteviktigt att Josefin sa, helt särskilja sms-personen från hur det är när man träffas. Då man trevlig, hej, hej, tjena, bra, får jag min mjölk. Han kommer aldrig säga, jag har inte svarat på mina mess. För så beter sig inte folk. Folk separerar det. Och skulle han säga det, då är det bara, nej, just det. Det är inte så jag sa. Ja.
Det är riktigt.
Ja, egentligen.
Ja, så det är bara sluta. Ge dem inte lillfingret. Jag hade en personlig erfarenhet av det här på ett helt annat plan som är helt bizarr. Om man mejlar mig så får man ett svar alltid, ett automatiskt svar som säger att automatiskt svar står först. Och sen står det, hej Henrika, tack för att du är med mig. Jag vill bara tala om, jag får ganska mycket mejl just nu. Jag kommer att svara dig så fort jag kan. Det kan dock ta lite tid, björ mig ursäkt för dig, Henrik. Nej, och det, jag måste ha ett sånt. Men så är det. Alla får det här. Och då var någon som började så här, jag vill inte ha ditt svar. Var på den personen fick, hej där, ett automatiskt meddelande. Du kommer få svar från mig. Det här är ett, och då svarade den personen igen, det här är ett personligt meddelande, sluta skicka den. Och jag var tvungen att höra om det. Vet du vad ett automatiskt svar betyder? Och det är liksom enda sättet för mig att få den här personen att sluta mejla, att stänga av det där förbannade autosvaret. Den här personen gav sig inte. Det är som en jävla tick som bara, pling, det blir ett inkom, jag måste svara på det här. Så att skriv inte. Det är
men,
det enda.
Men Sanna, rådet som ni alla tre ger till Sanna, svara inte överhuvudtaget.
Och jag vill säga en sak till, förlåt. Om hon kan vara en sån person som tycker att det är jobbigt när det dyker upp med sig telefonen som är obesvarade. Blocka hans telefonnummer bara, för då dyker sms'en inte upp. Då ser hon inte ens. Då har hon ingen aning om hur mycket han messar henne. Mm. Så enkelt är det.
Och nästa tips när man ska föra över bilder, använd AirDrop. Sätt igång Bluetoothen på telefonen. Alltså,
om man har en iPhone.
Ja, men...
Men det finns andra telefoner.
Det finns andra telefoner.
Okej då.
Okej.
Det brukar ju du vara duktig med.
Nej, nu är det dags för musik. Hej panelen, jag är en tjej på 18 år och jag är så jäkla trött på mina vänner. Alla har skaffat pojkvän och förvandlats till riktiga tråkmånsar. De har inget annat att prata om än hur fantastiska deras killar är och hur deras framtidsplaner med hus och barn ser ut. Jag känner mig svimfärdig över att de är 18 år men har förvandlats till medelålders kvinnor som verkar ha gett upp allt vad socialt liv heter. Själv är jag den eviga singeln som lämnat förhållanden bakom mig. Jag trivs ensam och njuter av utelivet. Men jag har inga tjejkompisar att dela det med. Eftersom mina vänner hellre kollar på hus på blocket med sina tråkiga pojkvänner. Hur löser jag detta? Ska jag envist fortsätta umgås med mina vänner trots att vi är helt olika? Ja, Josefin, du får börja.
Ja, nej, jag ryser ju lite här. Just så här, de är ju i princip barn som leker vuxna. Och det här fattar man ju, det är ju en övergående period, tror jag. Jag tror inte det är någonting som... kommer hålla i sig så himla länge. Men just nu är de i den här fasen och det är det som gäller och de kör sina parmiddagar och så vidare. Så att hon måste ju söka vänner på annat håll, helt enkelt. Och det kan man ju hitta.
På blocket.
Det är ingen idé att försöka... liksom, hon ska ju inte vara kvar med dem. Hon ska låta dem hålla på med sitt och sen kommer de komma till henne för de kommer ju tröttna på det där. Men jag undrar vart hon ska hitta kompisar om hon bor i en liten småstad eller så. Hon kanske ska bara gå ut själv en kväll.
Ja, hon trivs ju mycket. Ja, men hon verkar ju bo i en stad där det är ett fungerande uteliv, som hon skriver.
Ja, men då kan hon ju gå ut och så träffa lite folk. Eller så här, via nätet och så kan man ju träffa kompisar. Kanske någon hobby. Hon kanske gör någonting. Spela tennis eller drejar eller någonting. Nej, hon måste hitta kompisar på annat håll. Det här låter hemskt.
Anton?
Jag tycker att hon ska... Nej, jag ska inte ditcha sina kompisar. De är ju kompisar, men det är verkligen så att det här är ju en övergående fas. Jag ser framför mig hur de sitter med så här pälsmössor och typ så här boer och dricker kaffe i tomma koppar och bara... Ja, åh, har det gott med kaffe! Och det är såna här saker.
Dada, hink och spade, verkligen.
Ja, nej, men så att det är ju verkligen en övergående fas. Men alltid när det är såna här dilemman, det spelar ingen roll när det är att det är pojkvänner eller om det är intressen eller någonting, så måste man faktiskt som kompis säga så här: vet du vad, jag vill träffa dig nu och jag vill inte bara dig, jag tycker vi går ut på bio, vi gör det och jag vill inte snacka om pojkvän, skit i det.
Jag har ett rätt bra tips där. Lunch. Därför att det är middag så väntar man sig ofta två stycken, men lunch, det är nästan outtalat du och jag bara.
Fast det är så kort.
Det är så kort.
Ja, det är alltid lite hetsigt och stressigt. Oh, jag gillar inte lunch.
Nej, det är bättre att bara säga, jag vill ha en tjejkväll med er. Skit i era snubbar.
Då tar jag tillbaka det och postar motsatsen. Aldrig lunch. Henrik, vad säger du?
Ja, innan jag ger mitt svar så vill jag bara kommentera att Anton och Josefin här, som våra lyssnare redan har insett, de flesta av dem, som ni hör så lever alltså Anton och Josefin i en värld där man skaffar gemensamt boende i en snittålder på 35. För så ser det ut i den staden där Josefin och Anton bor. Men det ser inte alltid ut så överallt i Sverige. Och jag tycker inte alls att det skulle vara konstigt om vår kära brevskrivare bor i en stad där det faktiskt är så att man brukar stadga sig och köpa sitt första hus när man är runt 20-årsåldern. Om de är 18 eller drygt 18 så är det inte alls nödvändigtvis dadda, hink och spade att de letar hus. Tvärtom. Det är kanske Josefin och Anton som har varit där och bara lite för länge i sina liv. Nu har jag sagt det och nu ska jag ge mitt svar.
Har du sett 18-åringar på sistone?
Nej, så. För de har näsan i Pokémon Go. Så man ser så bara huvudkalotten på den. Nej, men så här. Faktum är att Josefin är så klok idag så att jag behövs knappt i den här studion. Därför att... klart hon ska skaffa nya vänner. Släpp de här ett tag. Och det kan man göra på två sätt. Och Josefin har redan nämnt båda. Antingen är man mer strukturell och då funderar man på vad har jag för intressen? Och så söker man upp folk som har liknande intressen. Jag tycker om drakflygning. Ja, men då går jag en kurs i drakflygning. Eller går med i en förening som håller på med drakflygning. För där träffar likasinnade. Så får man nya vänner.
Vill
man
är det så liten stad så har vi ingen drakflygningskurs.
Vill man, nej, men då kan man göra någonting annat. Okay. Vill man inte vara så strukturerad utan bara lite mer spontan. Jättebra idé igen att gå ut själv. Det gjorde jag ett tag. Jag har aldrig lärt känna så mycket nya människor som när jag var ute själv. För då hade jag ett val. Och det valet var antingen står jag här själv och känner mig lite bortgjord och har tråkigt. Eller så pratar jag med den här människan där borta. Och förhoppningsvis är det en rolig person.
Men på något sätt så är ju diskussionen...
Det kräver att hon är social. Men...
Ja, men nu är ju diskussionen utifrån att hon skulle förlora de här kamraterna för tid och evighet. Tror ni att de kommer tillbaka?
Ja,
absolut. Det kommer hända.
Men sen kommer hon träffa en snubbe också. Då pang så är hon med dem.
Eller tjej,
bra. Snyggt, 2016.
Jag tänker om hon kan vara, om hon kanske ska gå in och röra om i grytan lite, kanske
ligga med någon.
Ja, det var det jag tänkte, bara för att liksom stöka till det.
Jag tror vi nöjer oss med tipset att Fredrika faktiskt går ut och skaffar lite nya vänner. De gamla finns kvar.
Okej då.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Henrik Fexeus, Josefin Crawford, Anton Körberg. En trio, en orge i trygghet och klokskap. Men nu ska ni få någonting att bita i. För det här är inte helt enkelt. Petter har skickat in ett dilemma till oss. Han har träffat en tjej efter 40 år. Och det är hans första tjej. Han är alltså singel i 40 år. Och sen har han blivit lite träffad av blixten. Men hon är minderårig.
Alltså hon låter...
Killen som har skrivit in kallar sig Petter. Hej dilemmapanelen. Har nyligen börjat lyssna på er och går igenom alla avsnitt på Radio Play. Jag bara älskar er, men nu till mitt dilemma. Jag är en kille på 39 år. Jag lider av flera olika psykiska problem. Ett av dem är social fobi. Därför har jag väldigt svårt att få kontakt med människor, speciellt med tjejer. Nu har jag äntligen träffat en tjej. Hon är min första flickvän och det var hon som tog min oskuld. Så med andra ord, jag var oskuld i 39 år. Saken är denna. Tjejen är 17 år. Vi har olika humor, musikstil och politiska åsikter. Ja, egentligen har vi ingenting alls gemensamt. Men när vi är med varandra så har vi det trevligt. Vi trivs med varandra. Hon har börjat prata om att skaffa barn och allt sånt. Men jag känner inte att hon är den jag vill leva ihop med. Ska jag dumpa tjejen och riskera att gå utan sex och närhet i 40 år till? Eller ska jag säga till henne att jag vill vara med henne mot all förmodan tills jag träffar en annan tjej?
Henrik.
Ja, till att börja med, du ska ju naturligtvis ska jag inte säga, men du ska inte säga jag tänker vara tillsammans med dig tills jag träffar någon annan. Det är väldigt otrevligt att säga en sån sak till en annan person, tycker jag personligen. Men alltså, så här, om han redan har förstått att jag förstår verkligen dilemmat, han inser att det här är inte tjejen för mig, samtidigt har han fått någonting som han inte haft tidigare i sitt liv och han är livrädd för att bli av med det. Jag fattar den grejen. Jag tror att alla när det tog slut med den första relationen man hade, så var det den känslan. Jag kan säga det till dig som skrev det här brevet. Alla som har varit tillsammans med någon och det tog slut och det var den första relationen man hade, oavsett ålder, det var det man kände. Shit, kommer jag aldrig få. Jag tror att de flesta har hållit sig kvar i relationer trots att man var jättedåliga av just den här rädslan att annars kommer jag inte få det här. Men vet du vad? När du har en relation bakom dig så kommer det sannolikt ge dig en viss trygghet som gör det mycket lättare för dig att hitta nästa relation.
Bra. Bra.
Josefin. Nej, men alltså nu när du läste upp brevet så kändes det ändå lite bra på något vis. Det enda jag reagerade på var att hon ville ha barn och grejer. Det kändes som att oj, hon har verkligen gått och antingen så är hon besatt av tanken på barn eller så är hon tokkär, medan han upplever någon mer slags kanske vänskap med benefits, så att säga.
Vänta, Josefin? Blev det mindre farligt när jag sa att hon var 17 år än när jag sa att hon var minderårig?
Ja, minderårig, det kan ju vara liksom 8. Ja. Då hade det varit jobbigt, såklart. 17
och olagligt.
Ja, nej, men 17 är ändå 17. Och jag kan tycka så här, 39, 17, ja visst, man kan tycka att oj, stor skillnad, men ja, det är... Några år till för båda så blir ju skillnaden mindre och mindre. Men jag tycker att de borde kunna fortsätta.
Nej, skillnaden kommer alltid vara lika stor.
Ja, nej, men alltså skillnaden, ni får förstå.
Den moraliska skillnaden.
Ja, moraliska. Ah, okay. Tack Anton för att du hjälper mig här. Jag tycker att de ska fortsätta, men jag tycker att han måste verkligen förklara för henne att det här gillar jag med oss. Det här är det som jag tycker att vi ska ha. Om hon inte är med på de noterna, då måste de göra slut.
Okej. Anton?
Ja, nej, men alltså, det är klart, det är underbart. Där har han gått liksom oskuld och rädd och allting i 39 år. Och sen bara bam, kommer en 17-åring och så pippar de och bara, ha, är det så här det är? Toppen. Det är klart att han är liksom jätteglad. Men där är det verkligen som Henrik säger, att nu är du ju igång. Nu är bollen i rullning. Nu är det ju bara... Ja, som vi sa tidigare, gå ut själv på krogen nu.
Förutom att det är en social fobi.
Den lilla grejen. Den lilla detaljen. Men jag tycker att han kör så länge det är roligt. Men känner du verkligen så här att nej, nu är hon väsentligt mycket mer kär i mig och verkligen vill ha en framtid än vad jag är beredd att ge, då får man ta the talk. Då får man ta snacket och bara säga att nej, sorry, vi kommer inte kunna mötas någonstans i framtiden.
Så trots att jag använde ordet minderårig i presentationen, så säger ni nu egentligen stå på?
Men hon fyller ju 18 i övermorgon, har jag hört.
Nej, men vem är vi att döma? Alltså det är två myndiga, lagliga människor.
Ja, hon är inte riktigt myndig.
Jag sa myndig, jag menar laglig.
Laglig, ja.
Laglig. Byxmyndig.
Ja. Ditt svar.
Mitt svar är, kör så länge det är kul och sen så gör slut.
Josefin.
Ja, kör så länge det inte sårar henne.
Ja.
Men, och var väldigt försiktig, för hon är trots allt bara 17.
Okej. Petter, lycka till. Paolo har skrivit, jag är egenföretagare och konsult. En av mina närmsta vänner har nyligen startat ett företag och behövde hjälpa mig. Jag lovade att hjälpa honom för hälften av mitt vanliga arvode. Jag satte igång och började jobba. Jag planerade och roddade med andra kunder så jag skulle få tid att hjälpa min vän. När jag var nästan klar med förberedelserna, då får jag reda på att han redan har anlitat en annan konsult till ett mycket högre arvode än vad jag tar. Det jävla är att han inte sa någonting på en gång. Jag har slitit med det här i en vecka och de vill inte ha något av mig. Jag skrev till honom och sa att det här var inte schysst. Då svarade han, sorry. Jag känner mig väldigt sviken. Det jobbiga är att vi har en resa bokat tillsammans om några veckor. Jag är förbannad på min kompis och vill inte åka på resan. Men samtidigt så är jag rädd att det kan bli slutet på vår vänskap. Och jag hoppar över den här resan. Borde jag avboka resan med min vän eftersom jag känner mig sviken? Anton, resa eller inte resa?
Nej, det är klart att du ska resa. Så sånt här, om det skedde ett missförstånd, du måste ju reda ut vad det var då i så fall. Och sen så får man väl... Alltså, varför tog du in den nya konsulten? Är det för att du inte litar på mig? Eller är det för att du tyckte... Eller, alltså, man måste ju reda ut det bara ju. Det här är enkelt löst, tror jag. Det är bara att snacka med dem och säga... Och sen dessutom så måste man säga så här, du vet att fakturan kommer inte undan. Nej, det är klart som fan han ska hosta upp stålarna ju.
Ja,
tycker jag.
Henrik?
Ja, nej, det är klart han ska göra resan till att börja med. Men jag tänker också att det här är ett gyllene tillfälle för den här personen, kompisen, att lära sig ett och annat om hur man driver ett företag. Och uppenbarligen så hade de ju båda lite olika ingång eller förståelse för vad det här betydde, att anlita kompisen som konsult. Det kan ju till och med vara så att hans kompis trodde att han gjorde vår brevskrivare en tjänst genom att slippa igenom uppdraget, eftersom han visste att Paolo hade så himla mycket att göra så att han till och med började ställa om det.
Luktar inte att han gjort ett väldigt dåligt jobb?
Det kan ju vara det. Eller så kan det vara det. Att han känner att nej, men den här killen är inte så bra. Vad som helst. Men de behöver ju prata om det. Och Paolo behöver säga, du, när du bad mig om det här, för mig innebär det här extraarbetet som jag gjorde åt dig. Vad hände där? Så att, precis som Anton säger, jag tror att det är både viktigt att reda ut det och det är också ganska lätt. För det är ett missförstånd som har skett här.
Josefin?
Ja, ta en bärs, tycker jag.
Så enkelt är det?
Ja, det här är typiskt snacka ut över en bärs, faktiskt. Ja.
Och framförallt så här, vet du vad, fakturan ska du betala, men sen så för att reda ut detta...
Nej,
så,
jo, men vänta, stopp. Inte fakturan.
Kan jag få prata?
Men jag säger nej!
Betala fakturan och sen så, så bjuder du honom på... Alltså för de fakturapengarna så bjuder du honom på en brakmiddag. Som
men
en kul
gud
grej.
Vad löjligt. Nej,
så får han lära sig att, vet du vad, du anlitar mig för ett jobb och så funkar det här företag, då betalar man fakturan.
Då, där skulle jag bara lägga av.
Sen, en annan sak som är viktig i det här, tror jag, när de tar det samtalet, eftersom den här personen också är lite ny då i att driva ett företag, är att vara väldigt noga med att hela tiden skilja på de som personer och den här jobbmässiga grejen som de har ihop.
Ja, men du tjänare.
Ja, det är lättare sagt att göra det.
Ja, men det gör man genom att prata om det. Du och jag kom överens väldigt bra och jag tycker om dig, det vet du. Och därför förstår inte jag hur du och jag kunde missförstå varandra i det här. Så när i ditt företag, hur tänkte du dig att den här processen skulle se ut?
Alltså, de kan ju snacka om
så
det.
Så prata om det jobbmässigt, men bland annat in liksom, döm aldrig, säg inte du är dum, utan säg så att den här handlingen hade kunnat ske på ett bättre sätt.
Men Paolo skulle i vilket fall som helst aldrig avboka resan.
Nej, det behöver de inte göra. Det kommer lösa sig.
Snacka och sen ska de bara stryka ett streck. Inte hålla på och kräva pengar och tjänster av varandra och sånt där skit. Utan bara åk på resan, ha kul och så gör aldrig mer business ihop.
Så sammanfattningsvis, vi ska resa ihop, vi ska inte jobba ihop.
Nej.
Mm. Bra, tack. Malin skriver, hej, jag och min så kallade bästa vän har hängt ihop över 10 år och ses väldigt ofta. Men på senaste tiden så har hon blivit väldigt taskig mot mig. Allt började med att jag gjorde en gastric bypass, det vill säga ett ingrepp i matsäcken för att minska aptiten. Efter det gick jag ner 48 kilo. Min kompis ger mig ofta onödiga kommentarer och tycker att jag tog den enkla utvägen medan hon fortfarande kämpar med sin vikt. Hon har alltid varit min närmsta vän och jag har inte några andra vänner som jag är riktigt nära. Men när jag ber henne sluta med sina kommentarer och attityder mot mig så slutar det alltid med att vi bråkar. Hon har flera nära kompisar och det känns inte som om hon bryr sig om vår vänskap på samma sätt som jag. Borde jag sluta umgås med henne eftersom vi bråkar mest nu för tiden, eller ska jag behålla min enda vän? Ja, Henrik, vad säger du?
Ja, tyvärr är det ju så att när man gör någonting, en förändring i sitt liv som man upplever är till det bättre, så kommer det alltid finnas människor som blir väldigt svartsjuka och då inte tvekar om att låta det höras. Och det är ju väldigt, väldigt tråkigt och väldigt oklädsamt. Men alltså, jag blir ju förbannad på den här kompisen. Vad är det för sätt, helt enkelt? Jag blev så här, så jag inte ens hörde vad dilemmat var. Vad var dilemmat?
Ja, dilemmat var, ska hon överge sin kompis och försöka hitta nya? Ska hon helt enkelt släppa sin bästa vän?
Alltså grejen är, det låter ju som att hon har försökt prata med den här kompisen och kompisen ger sig inte. Och då undrar jag om det verkligen är en så bra vän överhuvudtaget. Har hon någon vän att släppa? Eller var det så att hon har haft en vänskap med den här människan, men att den faktiskt inte finns kvar?
Ja, det verkar hon som hon är den starkaste.
Mm, absolut.
Vad säger Josefin?
Jag tänker på, det finns ju de här vännerna som vill älta, som där hela vänskapen märker man efter ett tag bygger på att man ska älta något problem som man har. Och att det är det som på något vis för en samman. Och jag tror att den här kompisen är en sån. Hon tycker liksom att deras gemensamma grej, det var deras övervikt. Och där hade de varandra. Så hon känner sig lite sviken nu. För att hon har gjort den här operationen och gått ner de här kilorna. Och jag tror tyvärr att hon måste markera ganska tydligt här.
Hur?
Ja, för det första säger jag från en gång för alla, ordentligt. Om det ändå fortsätter, då får hon sluta umgås med henne. Då är det stopp, för att det där kan man inte ta. Och då är det ingen schysst vänskap. För det är en sån här vänskap som är en nedåtgående spiral där det bara handlar om att man ska bara älta liksom sånt som är jobbigt och tungt och bö. Här är någonting som är bra för henne. Något har gått bra. Det ska ju liksom...
Hon är lite missundsam.
Ja, det är väldigt missundsamt och väldigt... det är den där svartsjukan och besvikelsen över att kompisen har kommit ur ett problem som hon fortfarande har.
Okej, Anton.
Jag känner lite förvirrad, för att jag tänkte bara på när det sa så här, gastric bypass på matsäcken hade de skrivit. Och så såg jag framför mig hur de hade satt en sån här metallring på en plastpåse med en macka och en banan i.
Så att jag blev det är typ
magsäcken.
Ja, jag vet. Magsäcken, precis. Ja, heter det.
Men, sa jag matsäcken?
Ja, jag gjorde det. Men, så att det är så här, det är två tjockisar, en har gått ner 48 kilo och nu är det hela och halvan helt enkelt.
Ja.
Okej, toppen. Då är jag med.
Vet du varför jag sa matsäcken?
Nej.
Det står det.
Ja, men såklart. Ja, precis.
Ja, jag borde ju tänkt själv.
Ja. Nej. Det är inte du som är korkad, det är hon. Ja.
Skriv gärna in till dilemma@mixmegapol.se.
Nej, men alltså, självklart så är det så här. När det är en sån stor förändring och liksom, hon måste ju mot toppen nu ha gått ner 48 kilo. Det är klart att hon liksom snackar om det. Det är ju världens grej. Och så har man här stackars andra tjocka liksom... personen som ser det här då, liksom förändringen och allting. Det är ju klart att det är jobbigt och funkar det inte, så sorry. Då går det inte.
Då var det ingen riktig vänskap.
Nej, i så fall inte.
Okay. Hon är snygg nu, hon ska snygga kompisar.
Ja!
Nej,
nu var det fel. Det var ett jättedåligt skämt, okej.
Okay. Okej, okay, så i princip säger ni säg ifrån, funkar inte så stick därifrån.
Ja.
Då kommer hon komma sen efter ett tag ändå. Ibland kan polare behöva paus också för att liksom hitta tillbaka sin fräschare vänskap.
Och då kanske hon är ännu tjockare.
Ja, så kan det vara.
Hej, Jag har träffat en kille sedan ett halvår tillbaka. Han har ett barn som är 10 år. Barnet kommer alltid in till oss vid samma tidpunkt på natten och väcker oss båda för att lägga sig i sängen. Jag ligger så långt ut på kanten som det går med barnet klistrat på ryggen och ett knä i ryggen. Jag tycker att barnet borde kunna sova i sin egna säng så vi slipper vara trötta, griniga och gå till jobbet med verkande ryggar. Men jag vet inte hur jag ska säga det till min partner. För honom är det självklart att hans barn ska få komma in till oss om natten. Vi har inte varit ihop så länge, så jag blir lite orolig över att ta upp det här. Men jag är så trött på att inte få sova ordentligt. Borde jag säga till min kille att hans son förstör min sömn, Anton?
Absolut. För att, hur gammal var barnet?
10 år.
10 år dessutom? Ja. Nej, men då är det ju sjukt.
Nej.
Jo, vet du vad?
Nej.
Det är alltså alla ni nu som har barn där hemma, och nya och bulliga ugnen och allt vad det nu är. Nu är det så här att låt dem sova i sitt rum, i sin säng, från 4 månader, 5-6 månader eller någonting sånt där. För att det tjänar ni på som föräldrar. Annars så blir det så här. 10 år och det kommer fortfarande in samma tid hela tiden. Det är ett helvete. Eller, ja. Hallå?
Jag är mållös över hur rätt du har.
Ja, men det är ju så. Man biter sig själv i arslet om man håller på så här.
Det är ju så mysigt att sova med barnen i sängen, tycker jag. Toppen.
Till och med när det inte ens är ditt.
Nej, faktiskt.
Nej, men jag håller med. Jag brukar bara ta något.
Men jag tycker verkligen att hon ska ju säga till här. För att det är ju en sak om man är, till exempel om den här pappan då är själv hemma i dubbelsängen och hon inte sover över där, då gör det ju inget om ungen som är 10 kommer in, för då finns det ju plats. Ja. Men när de två sover i sängen, och det kan man ju väldigt enkelt förklara för en 10-åring, att nu är det vi som sover där och det blir jobbigt. Alltså, det är så självklart. Man kan ju prata om det här. Jag tror inte ens att en 10-åring tar liksom illa upp. Alltså, det är ju bara så här, ja, nej, självklart. Okej, jag ska tänka på det. Och är det någon mardröm eller något, då får man väl ropa på pappa och så får han gå upp och gå in till honom.
Absolut. Exakt.
Och så kanske pappa får sova bredvid sonen i sonens säng.
Precis, och sen går sonen över till den stora sängen. Och så. För så brukar det ju bli. Ja. Det har man ju varit med om.
Ja.
Så var det jämnt när Charlie var liten. Vi bara sov i alla olika sängar. Jag sov, kaos.
Okej, Henrik.
Jag tycker absolut att hon ska säga det. Det låter som att hon är lite rädd för att säga det, men det är inga problem att säga att du, så här är det, att jag ska upp till jobbet tidigt morgon som du vet, och jag sover otroligt dåligt när vi är 3 sängen. Det funkar inte för mig. Så att säga det är inga problem, men det här problemet kan vara större, eller rättare sagt ta längre tid att korrigera än vad hon kanske räknar med. Därför att, precis som Anton säger, har det här pågått under 10 års tid. Så det här kommer ta lång tid att vänja sig av med. Det kommer vara kaos och det kommer vara väldigt mycket sömlösa nätter. Det vet jag faktiskt inte.
Nej,
det beror på person till person. Jo, men om den här 10-åringen har vant sig att varje natt, om det här barnet inte vet någonting annat att den har sovit med pappa i 10 års tid.
Fast barnet är ju en människa med hjärna. Alltså, ja. jag var singel och hade min äldsta pojke när han var 10, då träffade jag mitt ex. Kom in i bilden. Alltså, det låter så konstigt. Men då, och då sa han så här, nej, men för att, i och med att jag var själv med, får tänka nu, Rodrik, då kom han jätteofta in och sov bredvid mig. Vi sov ofta tillsammans i min säng, bredvid varandra i en stor dubbelsäng. Sen så kom Martin in i bilden och då blev det ju så här, nej, men nu kan du inte sova bredvid mamma längre. Och det var inga problem, det var bara så här, nej, okej, fine.
Och så kan det absolut vara, men det kan också vara så att den här 10-åringen plötsligt känner sig bortkörd och inte lika älskar pappa, för nu har pappa valt den här kvinnan.
Så men det där är, får man ju ta
så pappan har ju ett jobb här, och det hade varit mycket enklare om man hade låtit bli det här och låtit barnet sova i egen säng från början.
Kan inte konsekvensen bli annars att Mikaela börjar tycka illa om det här barnet?
Jo, det kan det ju bli.
Absolut.
Kan bli helt fel.
Ja.
Men på natten är man inte så rationell. Liksom. Man bara, flytta på det här.
Ja.
Så vad säger vi då?
Säg ifrån så fort det går.
Säg ifrån så fort det går.
Till farsan. Alltså, ja. Snacka med honom
till
först.
Det är pappan som får ta hand om
honom. Ja, naturligtvis.
Josefin ser tveksam ut.
Ja, nej, men jag håller väl typ med. Men jag tycker inte det här är ett issue. Det är sånt som man kan prata om. Och det är en 10-åring fattar. Sen kan det ju vara så här, men vadå pappa, jag vill komma in. Ja, men då får du komma och säga, eller ropa, så kommer jag in till dig istället. Alltså, man kan göra mjuk övergång.
Bra, Mikaela. Gör som panelen. Gör rätt.
Gör rätt.
Hejsan, jag och min sambo har varit tillsammans i 2 år och känner en stor kärlek till varandra. För 4 år sedan hade jag ett sexuellt förhållande med hans kusin. Min kille är väldigt nära sin kusin och vet om att vi har haft ihop det. Men det senaste halvåret så har hans kusin börjat flirta med mig igen när vi ses på fester. Det är inget som min sambo har märkt av. Ibland har jag småflirtat tillbaka, även om det är helt oskyldigt från min sida. Borde jag berätta för min sambo om det här flörtandet? Josefin!
Oj, oj, oj. Jag började ju tänka så här. Hon hade någonting med kusinen och sen blev hon då ihop med den kusinens kusin som nu är hans, kille. Hennes kille. Kille. Och nu är kusinen tillbaka. Så liksom, vem var först? Och var,
kusinen var först.
Ja, kusinen. Så det är ju 2 kusiner här som hon jobbar med. Var hon lite sugen? Ja, alltså hon håller ju på här och flörtar. Hon uppmuntrar flörten, eller?
Ja,
hon
säger att hon oskyldigt svarar på det, i alla fall.
Ja, vad vill hon med det, undrar jag. Nej, men alltså... Ja, jag tycker... Nej, ja, jo, jag tycker hon kan flörta med honom, men... Nej, alltså, nej. Åh, det här blev jättekonstigt, jag vet inte...
Det blir lite kladdigt.
Du kändes obekväm.
Så nu hoppas jag att du känner att jag har fått svar på din fråga. Nu kör vi Danny Saucedo.
Men det där blir svårt, va? Man vet ju att pojkvänners kusiner är ju ofta väldigt heta.
Va?
Va?
Ja, men det är så. Varför är det så? Det är jättekonstigt.
Det är inte så.
Anton?
Jo, så är det.
Okej.
Okay. Jag lovar att du har en het kusin.
Nej, det har jag inte. Men däremot så är det ju... Nej, men det är den här klassiska flörtgrejen. Hon känner att... det är lite, liksom, lite bekräftelse och allt det där. Tycker hon är kul. Och så flörtar hon lite tillbaka på kul. För det är ju hennes ex egentligen. Liksom. Ja. Eller bara sexrelation eller vad det nu är. Så att om de inte hade ett seriöst förhållande så finns det bara en sexuell attraktion som de byggde allting på. Vilket är det man minns då. Och då blir hon påminnad av det. Så att det är ju lite en prekär situation och lite jobbig sits. Men självklart så är det ju inte bra när det är, eftersom de är nära och det är kusin, att flörta överhuvudtaget, för att det kan ju bara leda till bekymmer. Så att det tycker jag hon ska sluta med egentligen.
Jag är rädd att hon missförstår faktiskt.
Men hon flörtar ju tillbaks.
Jo, men jag tror inte han flörtar. Jag tror han är mer så här, men gud, vi har ju haft ihop det. Alltså jag tror hon tror att han flörtar, men han är bara lite så här skön snubbe.
Jag är väldigt nyfiken just nu, för jag har inte sett Henrik Fexeus så bekymrad på väldigt länge.
Jag undrar ju var de bor någonstans där det bara finns en enda släkt som hon liksom kan beta av. Vidga dina horisonter en smula, skulle jag vilja säga. Men
vad bra att säga horisonter, förlåt. Ja.
Vad skulle jag ha sagt?
Nej.
Va?
Nej, men det var såhär sexsnack och så gick jag för långt.
Ja.
Jag går en bit ifrån mikrofonen.
Ja, gör det.
Hej Anton!
Nej, men alltså, jag tror inte alls att det är som Josefin säger, att han är bara skön snubbe. Han vill ligga för att han vet att det han fått förut med henne. Det här ska nog gå bra. Mm. Så att, men jag tycker, speciellt som de här 2 kusinerna är väldigt nära varandra också, så är det verkligen så att hon inte vill någonting med den här kusinen, att hon är 100% säker på att det är jag och min kille här nu. Lägg av med den här flörten på en gång, därför att det finns en stor risk att det kommer
hon
upptäckas annars.
Hon kanske uppmuntrar.
Absolut, det tror jag verkligen att hon gör. Bara det faktum att hon inte liksom, att hon bekräftar den räcker ju för att uppmuntras.
Är det ingen viktigt så lägg ner, säger
ja.
Du?
Ja,
Josefin då?
Ja, men jag tänker att om hon ligger med kusinen så är det på ett sätt är det ganska optimalt, för jag tror inte att det kommer komma fram. Ja, men alltså jag tänker att det kommer ju inte... Det kommer inte, alltså det här är ju...
Det är optimalt för hennes nuvarande relation.
Okay. Ja, det är optimalt för henne att de är kusiner, menar jag.
Nu blir
det
jag väldigt orolig, för nu har jag aldrig sett Antons här bekymrat.
Nej, men jag tänker, jag undrar bara hur Josefin tänker. Du menar bara för att de här 2 kusinerna är väldigt nära varandra så skulle han då, som hon kommer ha en affär med, som hon hade sexuell relation med tidigare, aldrig berätta det. Det är så du menar?
Ja, precis.
Så därför är det optimalt.
Till skillnad från om det var 2 människor som bodde i olika städer och inte kände varandra, för de pratar ju hela tiden.
Jag tror ändå att det kan vara alltså en bra idé om det tryter, så att säga.
Okej. Okay. Om vi sammanfattar det här så skulle jag vilja skicka följande hälsning till Hilda. Du kan välja vilken av de 2 metoderna som panelen har föreslagit. En är rätt och en är fel.
Nej, sluta flytta nu.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Väldigt fysiska barn tror jag aldrig har tagits upp som dilemma. Kommer ni ihåg något sånt?
Nej,
Aktiva barn har tagits upp.
Ja. Vad hade tagits upp?
Aktiva barn.
Fysiska barn. Illa, vi har tagit upp väldigt många abstrakta barn.
Vi har haft illaluktande barn också.
Okej, här kommer det som är väldigt fysiskt. Det är inskickat av Thomas. Hej, vår son är 11 år gammal och han är väldigt kramig av sig. Han gillar att kramas, pussas och sitta i knät. Vi har alltid tyckt att det är gulligt av honom. Han är ju fortfarande liten, men han är väldigt kramig med kompisar och folk i hans ålder. Han lägger ofta armen runt sina vänner och är mer fysisk av sig än vad andra är i hans ålder. Vi är oroliga att han kommer hamna i jobbiga situationer där andra barn kanske retar honom för att han är kramig. Vi vill ju samtidigt inte skicka signalen att det är fel att kramas och röra vid varann. Borde vi ta ett snack med honom eller låta honom upptäcka det på egen hand? Borde Albin alltså prata med, eller förlåt, Thomas var det, prata med sin son om kramarna?
Hur gammal var den här sonen?
11.
Nej, men han får väl krama så mycket han vill.
Och sen det är ju så, ljuvligt, men med ju mycket fysiskt. Alltså det där tror jag är...
Jag tänker krama bara dig nu, Josefina.
Ja, men ge mig. Ja.
Och medan de kramas, så kan jag berätta. Det här, jag har exakt... Det här är som hämtat från mitt liv. För jag har en son som idag är 13, men som alltid har varit väldigt, väldigt fysisk. Det ska liksom... alltid hålla i en kroppsdel, kramas gärna jämt, och även nu, han kan bara komma förbi och så här, behöver en kram, och det har bara varit gynnsamt för honom i hans liv. Det har aldrig någonsin lett till någonting negativt, och det kommer inte göra det heller.
Men har inga av hans kamrater blivit överraskade över hans närhet?
Nej.
Alltså grejen är, det är nya tider nu också. Det är stor skillnad, jag har märkt på, för min son är exakt likadan, han är också 11 år och jättekramig och mysig och pussig och kramig och sitta knä, allt det där, och han är så med kompisar också, men de är också så, det har förändrats. Det är mycket mer, vad ska man säga, det är inte det här tuffa längre. Nu bara att man ska vara så himla bufflig, utan det är mer kramigt på ett bra sätt. Det här är jättebra.
Anton?
Ja, nej, jag tycker det är underbart. Alltså, problemet är ju då när faktiskt, jag måste bara berätta det här, för jag har en kollega här, jag vill inte hänga ut Ian Haugland vid namn. Europe, tror jag sen. Men hans förhållande med sin 22-åriga dotter är lite märklig. För att, jag menar, för att nu är den här ungen här är väldigt kramig med sina föräldrar också ju.
Ja.
Men det är just när man är 22 år och tjej och går och pussar sin pappa på munnen på Sweden Rock flera gånger. Ja, men har så kul. Då blir det väl lite konstigt.
Det här är lite trauma för dig, känner jag.
Nej, men jag var tvungen att säga till. För folk bara liksom, kolla det där draget. Det är hans dotter. Va? Nej, de håller på att pussas. Det är det jag säger.
Nej, men man kan göra det. Man kan faktiskt göra det. Det kan se konstigt ut för den som tittar och som tror då först att det här är ju ett ragg eller pojkflickvän, och så bara, nej, det var dotter.
Nej, han hånglar med sin dotter.
Men för att de tunghånglar ju inte. Det är en liten puss på munnen.
Men för att återgå då till vår brevskrivare.
Tack Henrik,
så förstår jag inte riktigt vad han skulle kunna säga till sin son heller.
Liksom, du ska inte kramas lika mycket, var inte så här.
Nej, ja, bara, ge honom skuldbeteende. Alltså bara så här, vi människor mår ju bra fysisk beröring. Vi dör om vi inte får fysisk beröring till och med när vi är små. Det finns ingenting negativt med det. Hans son kommer inte att råka illa ut, eller vad det är,
jag tror att det är lite så gammaldags tänkande. Jag hade ett ex en gång som jag inte vill hänga ut vid namn, som var med i en grupp som hette... Nej, jag
skojar.
men han var väldigt också så här... Ja, alltså han hade någon konstig idé om att barn inte, att det inte skulle vara så fysiskt, och att man liksom, när man har blivit lite större så ska man inte sitta i knät och sånt där. Jag fattar inte det. Jag tycker tvärtom. Det är väl helt underbart.
Oh. Och nu vill jag hissa en liten flagg apropå det, för det finns en liten trend just nu som har blåst genom medieklimatet, där en av bieffekterna har blivit att det plötsligt är fult att röra vid sina småbarn, därför att alla är rädda för att vara pedofiler just nu eller bli stämplade som det. Och jag absolut, för det har skrivit så mycket om det i media, och det finns listor med om du gör så här med dina barn då kanske du är en sexual offender. Och jag pratar med föräldrar som är så här, men jag pussar på mitt barn överallt på hela kroppen, men enligt de här, det som står i kvällstidningarna nu, då är jag pedofil. Och ni, ta era barn, rör vid era barn, pussa på era barn överallt, det är okej. Jag vill verkligen vara jättetydlig. Alltså så här, om du har en son som är en månad gammal och du pussar honom på snoppen, det är inte en sexuell handling.
Nej.
Så, och jag vill verkligen vara tydlig med det, för som någon form av motvikt mot den här vindens skräckpropagandan som har gått genom media just nu. Skitviktigt.
Ja.
Så att, jag tror att vi är eniga där. Ja. Pussa, krama, hur mycket du bara
vill. Ta efter din son istället.
Ja, faktiskt. Ja. Precis.
Ja. Åh, slutar uppåt. Bra.
Nu ska jag krama Henrik också.
Ja, ja. Hörrni, panelen, tack så hemskt mycket Henrik Fexeus, Josefin Crawford och Anton Körberg. Lysande åsikter och klokskap. Och så mejla in era dilemman om ni vill ha dem diskuterade här. dilemma@mixmegapol.se. Vi byter ut namn så att ni kan vara anonyma. Vill ni inte vara det så kan jag garantera att ni kommer att vara det ändå. Vi byter namn. Nästa helg är vi tillbaka med nya dilemman. Ha en underbar söndag.
Och kramas tack och hej. Med er.
Kramas med er.
Hej då. Och pussas på hela kroppen.
Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från Airtours värd 15 000 kronor. It's an Airtours
holiday. Airtours.
Boka, packa och res.